Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Mycket snack om det här inhoppet. Det är svårt att förbereda sig. Så att, det är mycket känslor som fäller över.
När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt 167. Jag heter Fredrik Hedenskog, heter jag. Jag glömde vad jag hette.
Den är bra.
Fredrik Sällskap, jag vill säga. Jag har sällskap av Max Wiman, direkt från Stockholm. Och Fredrik Lindstrand, inte direkt från Stockholm.
Nej. Från Malmö.
Jag har varit i Malmö hela helgen.
Ja.
Detta har hänt sedan vi hördes senast. MFF har avslutat Allsvenskan. Marcus Rosenberg har skrivit nytt kontrakt. MFF har spelat oavgjort i Europa League. Och det är de sakerna jag tänkte vi skulle prata om bakåt och framåt här idag. Men vi börjar med den allsvenska avslutningen då. Resultaten i sista omgången. MFF vann mot Elfsborg med 2-0. Samtidigt som Hammarby tappade poäng i Östersund. Innebar ju att MFF slutade trea i Allsvenskan 2018. Och den övergripande stora frågan då är, hur ska man värdera den här tredjeplatsen? Var det bra?
Var det bra.
Dåligt? Var det mitt emellan?
Sett till hur det började så var det ju jättebra. Sett till de två tredjedelar av säsongen, de två sista tredjedelarna, så var det ju, kunde man inte önskat sig, eller man, MFF kunde inte önskat sig en bättre utveckling egentligen.
Man kan ju säga att ett år där ett lag blir trea i Allsvenskan, spelar final i Svenska Cupen och tar sig in i Europaspel, och så kan vi då lägga till att de faktiskt har chans att gå vidare fortsatt från det Europaspelet, så är det ju egentligen ett riktigt bra facit. Det finns ju en orimlig ett orimligt krav liksom att Malmö FF ska vinna Allsvenskan varje år, inte minst från eget håll och från supportrarna. Och med bakgrund från den vårsäsongen så blir det ju nästan ett obegripligt bra resultat faktiskt.
Mm. Men jag satt och tänkte och jämförde den med säsongen 2015 då, där MFF kom femma. Men då hade de ju inte en sån kass vår egentligen. Var ändå någonstans så var de ju liksom lite mellanmjölk hela säsongen. Men då var ändå Champions League där. Så det var också en svår säsong att summera. Men då kändes det ändå någonstans som att nej, det var inte ett jättebra år. Och de fick dessutom, så slutade Hareide, och de fick liksom lite starta om till nästa säsong. Nu är ju liksom effekten av säsongen 2018 kommer ju bli helt annorlunda än effekten av säsongen 2015. Om vi kanske då bortser lite slarvigt från Champions League ekonomiska effekter. Men det blir, MFF har jättemycket att bygga på. De har ju knappt ett utgående kontrakt i vinter, och de har fått in pengar från Europa League, och de har ju faktiskt chans att faktiskt få fortsätta spela Europa i februari. Och det ser liksom ljusare ut nu, så att just de effekterna får man ju väga in också när man summerar säsongen. Just att de klarar den här tredjeplatsen då.
Och Marcus Rosenberg, när han förlängde sitt kontrakt, så var det ju den enda utespelaren som inte har kontrakt. Jag kan ju säga då att det faktiskt är så konstigt så att det är fyra målvakter som har utgående kontrakt. Fredrik Andersson, Walter Vittala, Sixten Molin och Jakob Thornander, va?
Men Marco i TFF-målet har kontrakt.
Han har kontrakt nästa år, ja. Och även det. Mattias Nilsson, om jag inte är fel på det.
Oerhört mycket målvakter.
De hade ju sju målvakter på lönelistan, eller i bokföringen så att säga.
Det var ju värt att notera.
Det är åtminstone en för mycket.
Tre mittbackar och sju målvakter.
Det var ju notervärt att det var Fredrik Andersson har ju tagit tillbaka bänkplatsen. Mm. Det är inte vad man ska dra för slutsatser av det. Men
ja, och jag tror att han i något sammanhang har sagt att han än så länge har tackat nej till något bud från MFF, Andersson. Så att vi får väl se vem som är andra målvakt nästa år.
Ja, man kan väl tänka sig, om man tittar på det, liksom var de spelarna befinner sig i karriären, så är väl, kan man väl tänka sig att Fredrik Andersson är mer intresserad ändå av att fortsätta den rollen än vad Walter Vitala skulle vara.
Det blir ju inte så mycket speltid som målvakt, så är det ju.
Det känns som en väldigt svårt för målvakter. Det är liksom lite lätt att hamna i det här backup-träsket liksom. Det är svårt att ta sig därifrån.
Samtidigt är det ju en god lön det också.
Ja, men det är ju det. Och ibland så är det högkvalitativa träningar och så kan man få chansen. Men det är väldigt många målvakter som är backupper och som egentligen har förlikat sig med det här med att de aldrig kommer egentligen få chansen att spela.
Om man tittar på det krasst ekonomiskt, det är ju klart att det är ju lönemässigt säkert bättre att vara reservmålvakt i Allsvenskan än att vara förstemålvakt i,
ja, framförallt i Malmö FF.
Superettan.
Men det är ju intressant också att vi vet att vi har pratat om det här tidigare, men hur snabbt det också vänder. Johan Dahlin fick ont i ryggen och Robin Olsson kom in i målet och idag står han i Roma.
Men i fallet Robin Olsson så kände man ju alla att han var backup. För det visste man någonstans han att han gången, skulle ta över förr eller senare. Liksom. Men med Fredrik Andersson vet man ju, han kommer aldrig ta över. Nej. Han kommer aldrig bli första målvakt i Malmö FF. Det vet ju han också. Det är intressant, för han har ju ändå stått i mål i ÖIS och sådär. Liksom, så att han, alltså, det är ju ändå på en hygglig nivå. Men han har liksom gett upp det där A-lagslivet, om man säger. Och startälvslivet.
Vi får väl försöka reda ut det här de närmaste veckorna.
Ja.
Ja,
det var stickspår.
Ja. Men vad gäller placeringen så känns det, och det som du sa Fredrik, det känns ju som en, inte bara för, om man tittar till Europaplatserna, men även rent placeringsmässigt, det känns ju som en väldigt stor skillnad att ha ett, när man har ett dåligt år eller ett mellanår, att man blir trea istället för att man blir femma, sexa. Det är ju där liksom storklubbarna hamnar, så att säga.
Och det är ju detta som på något sätt infriar ju Malmö FF, vad ska vi säga, målsättning B, som är att efter att ta SM-guld så är det ju alltid att alltid vara topp tre i Allsvenskan.
Mm. Och det kravet ska man kunna ställa. Hade MFF kommit fyra så hade man ju fått säga någonstans att det faktiskt var ett allsvenskt fiasko. Men MFF måste ju samtidigt dra med sig att det är ju 31 minuter ifrån att man faktiskt inte når den här tredjeplatsen. Det var ju oerhört rafflande att följa upplösningen. Det var ju väldigt så, ja, mycket ingredienser där. Och en ganska häftig match uppe i Östersund.
Det är ju, ja, men det har ju varit en väldigt speciell resa. Och det man märkte efter matchen här var ju också att Ove Rössler var väldigt lättad. Alltså någonstans kände han att han hade uppfyllt uppgiften. Mer än Europaspelet nästan, skulle jag vilja säga, att han faktiskt hade löst det här.
Hans allsvenska facit är ju då för övrigt alltså 13 vinster, 4 oavgjorda och 1 förlust. Och där känns det ju, det är svårt att kräva så mycket mer.
Det är ju som vi, jag tror vi har pratat tidigare under hösten, att det blir ju ytterst sällsynt att något lag plötsligt börjar gå rent. Så det är ju ett strålande facit. Sen är det ju ett par, denna gången har de ju faktiskt kanske haft fler matcher där de har haft lite marginaler mot sig än med sig. I fjol var det tvärtom.
Och de där poängtappen där, 4-4 och 1-an, är ju under en Europa League-period och en ganska intensiv allsvensk period också. Så det går ju att förklara bort med tufft spelande.
Sen kan vi ju säga vad det gäller Europaspelet. Nu har jag inte dubbelkollat mig själv, men jag är rätt säker på detta i alla fall. Att MFF och dess supportrar ska inte andas ut efter det här. Därför att om man ser till att vinna kuppen till våren, så tror jag det är så att man automatiskt får stå över en omgång i Europa League-kvalet.
Cupplatsen är den bästa i Europa.
Det är den bästa, ja. Så att det finns fortfarande någonting att spela på där.
Men om man ska dra någon slutsats av den allsvenska säsongen, så är det väl egentligen att det är kanske framförallt ledningsmässigt man andas ut ännu högre upp än Rössler egentligen. Att man får ta lärdom nu av den här säsongen som var, den här inledningen som var på säsongen, att det har ju varit två felaktiga tränarrekryteringar i rad då. Måste man ju faktiskt säga att de är med facit i hand. Svårt att veta på förhand som sagt. Men det är ju liksom inte så att jag ska kasta någon skit på någon ledning för det. Utan det är mer bara att det är någonting man behöver lära sig av. Och också kanske hur man förbereder sig när man går in i säsongen. Att det blev, kanske var lite för, det var inte brist på fokus, men det var kanske fokus på fel håll eller för långt fram eller på detaljer när man behövde se en klarare helhet och sådär. Att just uppgiften vinna nästa match kanske sattes lite åt sidan för, ja, vad det kan ha varit.
Uppspel från backlinjen.
Ja, men lite sånt. Ja, men att man liksom gick ner på en sån detaljnivå att man missade missade hela bilden så att säga när man gick in i säsongen. Och det är ju det som AIK var så oerhört skickligt på. Att liksom inte slarva med någonting.
Och det blir ju konstigt framförallt i utomstående öron. Det är det här att ett lag som har tagit guld 2 år i rad, att man säger att tränarna var fel. Men det är ju precis som du säger, Fredrik. För Malmö FF och i det läget som Malmö FF befann sig i, så var det väl främst av ekonomiska skäl man valde de lösningarna, men det blev inte det som var en framtidsmodell. Och sen får vi ju se, nu är nästa utmaning för Ove Rösler att liksom inte vara bra att vara doktor, utan att bygga förebyggande och bygga framåt. Än så länge tycker jag det känns som det finns mycket goda förutsättningar för att han ska kunna fixa detta.
Det här har varit spännande att se en tränare träna Malmö FF i mer än 2 säsonger. Det känns som att det var väldigt länge sedan. Så man kan bygga över sikt. Man undrar ju liksom om tankeexperimentet om Ove Rössler hade tagit över istället för Allan Kohn.
Vad hade MFF att göra nu?
Rent titelmässigt så hade man kanske inte kunnat kräva så mycket mer. Men man kanske hade varit ett helt annat Europalag nu ändå. Kanske hade haft lite andra spelartyper, jag vet inte.
Matchen som sådan mot Elfsborg, finns det något att säga om den, tycker ni?
Nej, men till slut blev det väl en rätt typisk sån match där motivationen ändå avgör, och i viss mån då även klassen, men att man skapar ändå så pass mycket så till slut kommer målen. Malmö började ju bra, men sen var det ju en oroande period. Det erkände ju Rösler att han till och med, alltså, han betecknade som scary. Ja, det kändes de gjort ett mål, och då kan det ju ha landat var som helst.
Det kändes just, framförallt tyckte jag, som att de tappade mittfältet fullständigt. Det var väldigt, alltså Elfsborg hade jätteytor och MFF hade liksom inga kombinationer överhuvudtaget.
Och så har det ju varit några gånger i höst att man har tappat spelet plötsligt, så att säga.
Det blev ju, tyckte jag i och sig, ganska märkbar skillnad i alla fall i denna matchen när Gall gick ut. Det är ju lite så, hans spel är ju lite av eller på. Det kan gärna bli lite många tillslag emellanåt.
Han hade ingen bra dag, definitivt inte. Sen det som jag tyckte var lite intressant, det var ju faktiskt att MFF fick utdelning på det man försökte i första halvlek, alltså inspel längs marken rakt in i straffområdet från vänsterkanten faktiskt i båda fall.
Fredrik, du nämnde matchen i Östersund här innan.
Jag såg ju MFF bara med ett tredjedels öga. Vi hade live-uppdateringar igång, och Max hade ju förstås fokus på MFF, så jag satt och slängde in lite inlägg från Östersund och från Kalmar också, även om just den biten inte kändes så himla spännande. Jag tyckte man kände ganska snabbt i den här matchen att AIK skulle vinna, eller i alla fall komma undan med en poäng. Men Östersund var ju, det var ju synnerligen underhållande. Det var någon slags MFF-historia där uppe också.
Ja, det var ju mål av Djuric, Hamad och Rodic.
Och Islamovic.
Vad sa du?
Och Islamovic.
Just det. Men det jag skulle, frågan skulle komma till var, blev du förvånad att Hammarby inte
pallade? Nej, det blev faktiskt inte alls. Jag har inte sagt det i något officiellt sammanhang, men jag har gått runt och sagt att jag tror inte Hammarby klarar det.
Varför inte?
Jag vet inte. Östersund är en väldigt svår bortamatch. Det har man ju sett jättemånga lag har problem med. Men jag vet inte. Det känns nästan så typiskt Hammarby någonstans att i 29 omgångar och 59 minuter så är man på rätt sida den här tredjeplatsen. Men sen är det de där liksom, de vinstvanan söderifrån som bara liksom hoppar förbi i seriens, inte ens elfte timme, utan
ja, det var verkligen
det är som att det är liksom inristat i Hammarbys DNA liksom, att det, så ska det gå.
Jag vet inte om man ska dra ännu längre. Jag vet inte om
den misslyckade säsongen man brukar vinna.
Det var någon slags anomali.
Jag vet inte om man ska dra ännu längre växlar, vi har varit inne på det innan, men jag tror också så här att viljan och ambitionen i Malmö och liksom vikten av att nå Europa är större än i Hammarby IF på något sätt. Och då, just därför, det här poppar bara upp i huvudet mig nu, men just därför är det kanske lite typiskt att det är Hamad, Djuric och Rodic som gör mål där. Alltså det är spelare som har varit ute i Europa som kan ha det här drivet. Men jag sticker ut hakan och säger att jag tror inte det drivet finns i Hammarby som förening. Det är allsvenskan som gäller och bland supportrar och så vidare. Sen är det klart att det är ball, det är kul att komma ut i Europa, men det är liksom inte, Det är inte som på stadion här i Malmö där jag kan säga att när det blev 3-3 där uppe så blev det helt tyst här nere. Mm. Jag tror inte någon tittar på matchen, alla tittade i sina telefoner.
Jag hade precis 30 sekunder innan skrivit till live-rapporten att jag ser ingen möjlighet till att Hammarby ska kunna vända där. Så nej. Och jag skämmas.
Motsatt så var
du lär inte ta hit Bosse Larsson.
Men jag tyckte också, okej, nu fick de ju den där, deras Hammarbys mål var ju också ganska slumpartade där. De hade ju pressen, men de hade ju svårt att skapa de här riktigt heta chanserna. Och det var lite slarv i Östersund som gjorde att de fick i alla fall sitt andra och sitt tredje mål då. Och det kändes kanske inte som att det var den här vansinniga viljan att forcera in en kvittering och ett vinstmål från minut 80 och framåt egentligen. Så det tyckte inte jag i alla fall. Man liksom, kan jag också få den bilden, så här, vad spelar det för stor roll för Hammarby att komma fyra eller tre? Är det en vansinnig skillnad? Drömmer de om Europa så mycket? Man får liksom ändå inte de vibbarna under sommaren när det väl sker då, att det här är säsongens höjdpunkt för oss.
Och jag ska bara säga vad det gäller just det här med dramaturgin i det omvända förhållandet mot tystnaden där på slutet. Det var ju när Antonsson gör 2-0 och i samma ögonblick i princip gör Östersund 3-2.
Nej, det var nästan exakt. Jag som en dubbla skärmar där, så det var nästan exakt samma sekund.
För det blev ett fantastiskt jubel där. Och sen så just den här väntan sen när matchen här var slut. Det var ju alltså verkligen light-version, men det var ju lite som 2004 när de väntade på slutsignalen uppe i Halmstad och jagade guldet. Men att den här förväntan både hos spelare och hos publik, att hur viktigt det var. Mm. Därmed såg jag att flera spelare sen, det var utdelning av lilla silver sen. Mm. Framförallt Anders Christiansen hade såg ut att ha väldigt mycket bry med vad det här var för någonting egentligen. Varför han fick en medalj.
Är de mindre rent fysiskt?
Ja, de är mindre.
Det är lilla silver. Men det är intressant nu hur man till exempel jämför IFK Norrköping och Malmö FF. Det skiljer ju väldigt många poäng. Och väldigt mycket i hur serien levde vidare här under hösten för de båda lagen. Men det känns ändå som att MFF går in i nästa säsong med kanske en mer positiv känsla än vad IFK Norrköping gör. Det är ju, MFF vann ju på något sätt den här tredje platsen.
Hur många poäng var det mellan Malmö och Norrköping i slut? Var det,
jag vet inte vad MFF... 65 stannar ju Norrköping på.
Ja, och Malmö hade 58, det tror jag.
Ja, så det är ju ganska mycket.
Ja, men samtidigt tänker jag så intressant det är matchen uppe i Norrköping som Norrköping vinner. Mm. Den kunde lika gärna Malmö vunnit. Och då har du 6 poäng där. Mm. Alltså, det är, trots att avstånden är stora så kan marginalerna vara ganska små ändå. Däremot AIK kändes ju aldrig som Malmö var ens på jakt efter, om jag ska vara ärlig.
Nej. Och det var ju också skönt för Fredrik som den slipper övertala Bosse Larsson.
Oh, komma hit. Det var det absolut skönaste.
Det hade varit en uppgift.
Han kan annars. Väl få köra någon sån inför nästa
år. Jag får gärna försöka ändå. Men om man tittar på allsvenskan som helhet då. Fanns det några... Vilka överraskningar ser ni så här när ni tittar i backspegeln? Både positiva och negativa.
Ja, det negativa som jag har tänkt på hela tiden, det är ju Djurgården som kändes bra från början, men som sen visade sig inte ha ett välkomponerat lag överhuvudtaget.
De kommer ändå undan lite med sitt cupguld, tycker jag.
Ja, lite grann gör de. De räddar sig på det. Ja. Men allsvenskan var de ju inte bra i.
Nej, den stora negativa är ju IFK Göteborg, tycker jag. Var väl inte topptippade av någon egentligen, men sättet de genomför den här säsongen och hur det såg ut i styrelsen och... Nej, kanske inte just styrelsen, med sportchefsrollen, tränarrollen, hur det funkar, liksom hur de vacklat mellan spelsystem och hur spelare underpresterat och ja, allt möjligt.
Men det har väl känts som att de var på väg dit på något sätt?
Ja, det har väl kanske gjort. Man kanske inte trodde att det skulle bli riktigt, riktigt, riktigt så dåligt. Men ja, de klarar sig kvar tack vare att det finns sämre lag än, vad ska man säga, inom situationssäkert, en normal säsong. Så då riskerar de att ryka och de... Det, när allt kokar ner så är det ju egentligen bara den här segern borta mot Brommapojkarna i 26-27 omgången som gör att de faktiskt slipper kval i år. Det är ju oerhört dåligt gjort.
Jag kan inte säga att Trelleborg är en besvikelse, för jag kanske inte hade förväntat mig så mycket mer, men jag kan ju tycka att bottenlagen har känts dåliga. Ja, sämre än vanligt, har de inte det?
Ja, det var inget spännande. Det utkristalliserade sig ganska snabbt att de tre skulle vara... Och sen har ju Blåvitt gjort sitt för att haka på där. De lyckades inte. Ja, för mig är faktiskt Häcken en besvikelse också. Det är fascinerande att följa det här laget som... Att de, jag trodde att de skulle få ett lyft av den där cuptiteln 2016 var det va?
Ja.
De flesta här nere förträngt vilket år det kan ha varit och varför.
Framförallt Oskarvik.
Ja, men att de skulle få ett lyft av det där. Men de spelar bort sig från guldet ganska fort ändå. De var borta under sommaren för att då hade de torskat lite för mycket. Men sen så helt plötsligt så började de vinna och vinna och vinna. Och så, och
då ger de här EU-effekten.
Ja, men lite så. Och då var de förbi MFF med bara några omgångar kvar. Men när de fick nos på Europaplatsen, då tog de några förluster så att de skulle vara borta från den i alla fall. Så sista omgången så var det inget spännande för dem längre. Det tycker jag är så här, de har ett bra lag med bra spelare. De har skyttekungen som har glänst i år i Paulinho. Då. Men de, så fort det andas liksom titlar eller lite framgång så är det som att de tappar det då. Det är fascinerande.
För mig känns det som att, nu bara kastar mig ut igen, men Häcken och Elfsborg känns de två lag som är minst intresserade av Europa överhuvudtaget på något sätt. Alltså jag vet inte, det har aldrig... Häcken gjorde ju någon svag insats i somras.
De mötte ju Leipzig visserligen, ja, men de var inte i närheten.
Nej, de var inte i närheten. Och de hade rätt kämpat, om jag minns rätt, i omgångarna innan mot sämre lag. Elfsborg har varit liknande de här år också. Att det är inget... Nej, jag vet inte.
Ja, men Elfsborg var inte bra i år heller. De hade väl sagt att de står under uppbyggnad, vill bygga om ungt. Men det hade man kanske hoppats på lite mer. De har ju verkligen haft stora problem.
Sen därmed tycker jag att Norrköping har överraskat mig positivt. Jag trodde inte att de skulle vara så bra som de har varit.
Vad är det som har gjort att de har lyckats då?
De har en oerhörd förmåga att värva karaktär. Att hitta rätt bland spelare som Simon Thern till exempel har ju varit oerhört duktig. Sen, så man passar in i den mentaliteten och det spelsättet liksom. Och sen har de ju Andreas Johansson också som, ja, jag vet, för mig är han...
Fast inte nu längre.
Nej, inte nu längre. Det blir väldigt spännande nästa säsong. Men, och Daniel Sjölund också. Men det känns som att det är två spelare som betyder så oerhört mycket för sina klubbar. Det är inte så många... Alltså, det är nästan så att Andreas Johansson är viktigare för... har varit viktigare för Norrköping 2018 än vad Marcus Rosenberg varit för MFF 2018. Och då har Marcus Rosenbergs betydelse för MFF 2018 ändå varit fundamental. Han är oerhört viktigt. Och karaktärspelare och så en skicklig tränare med ett väl genomarbetat spelsätt konsekvent. De nya som kommer in när tunga spelare har fallit bort vet ju vad de ska göra uppenbarligen och trivs med det.
Sen har vi inte pratat så mycket om AIK. Det är klart, det är ju inget snack. De har ju varit allsvenskans bästa lag i år. De har ju därmed inte varit... Alltså de har ju verkligen byggt från bakifrån och de har varit fantastiskt starka bakåt och det har varit nästan omöjligt att ta sig fram. Men det har ju inte varit ett sprudlande lag, det kan man ju inte säga. Men tittar man framåt redan nu, liksom mot 2019, så tycker jag det känns som att det bara är AIK och Malmö FF som känns som topplag i allsvenskan nästa år. Eftersom Norrköping då tappar spelare typ som Andreas Johansson. Och jag misstänker att Hammarby kan få lite spelarflykt. Det är inte bara att Kennedy försvinner, han har ju ingen nyckelfigur så, men det känns som att det kan vara en del spelare som vill ut i Europa där igen.
Mm. Det var ju i alla fall väldigt få spelare som ville lämna några garantier för fortsättningen.
Mm. Och två av spelarna har ju redan börjat flirta med AIK på deras guldfest. Rodic och Djurdjic, MFF bekantingarna. Jag vill flagga för Sundsvall också. David Batanero till exempel, kanske den framförallt häftigaste spelaren inne i mittfältare, oerhört passningsskickliga liksom. Jag kan ha tippat Sundsvall och åka ur, vi får väl reda på det här snart. Och jag ögnade faktiskt igenom fotbollsbilagorna här för några dagar sedan. Och alltså det är ju mer än 50% har ju tippat Sundsvall av oss så kallade experter. Även vi här. Och
det är de tipsen vi ska jämföra med sen.
Ja, men jag vill bara påstå att vi är i gott sällskap på till exempel kvällstidningar som har en gedigen fotbollsbevakning tippat oerhört många att Sundsvall ska råka ur.
Han börjar försvara sig redan. Ja.
Jag vill bara säga att jag inte är ensam om detta. Men
vad är verkligen deras, bra? Vad är deras slags framgångsrecept då?
Jag kan inte riktigt förstå det faktiskt. Men det är väl som någonstans lite som i IFK Norrköpings fall, att det finns en grundtrygghet där. Men IFK Norrköping så har man ju sett den grundtryggheten under ett par säsonger nu. Sundsvall har ju inte alls varit i närheten av den nivån. Men det är ju, uppenbarligen har de ju någon formel som får spelarna att trivas och leva ut. Om jag tittar på Linus Alenius, kom ju från fiasko i HF får man väl säga. Och sen så gör den första säsongen i Sundsvall som är bra och nu blommar han ju ut och ser ut som den där spelaren som en gång i tiden lämnade allsvenskan för Genoa eller vad det var.
Utan att dra för långt igenom slutsatsen, för Sundsvall har gjort det bra, men det kanske är också så att de har profiterat lite på att det är många som inte har varit så bra. Mm. Alltså att Djurgården, Göteborg, alla de här gängen som normalt sett brukar vara ett snäpp högre upp.
Det är intressant också, för Sundsvall har ju haft stora ekonomiska problem, men de är ju uppenbarligen bra på att hitta rätt typ av spelare. Vi har ju Danielsson som gick till Djurgården inför den här säsongen. Vi har Erik Larsson som gick till MFF inför den här säsongen. Vi har Romain Gall som gick till MFF under säsongen. Det händer ju grejer där uppe som gör att de här spelarna trivs och levererar. Och jag följer Sundsvall alldeles för dåligt för att ha riktigt koll på vad det är. Men klimatet där är ju uppenbarligen trivsamt för tekniska fotbollsspelare, eller spelande fotbollsspelare så att säga.
De gjorde ju också, och även liksom på andra hållet, de åkte ju här på hösten och gjorde väldigt solida bortamatcher. Både här i Malmö och mot AIK. Mm. Spelade 0-0 på båda ställena. Utan liksom att det kändes sådär fruktansvärt orättvist.
Ja, uppe i AIK så kändes det, uppe på Sona så kändes det faktiskt fruktansvärt orättvist.
Du tyckte det?
Ja, men AIK har kommit undan med poäng i matcher där de kanske inte skulle komma undan med poäng i, kanske, ja, framförallt mot Hemsö då kanske. Men mot Sundsvall så får man säga att man kan analysera sönder den matchen, men, och AIK har många kryss som de inte var imponerade, men just där hade de faktiskt otur tycker jag. Men här nere på stadion, absolut, behöver de inte skämmas för den poängen.
Nej. Men den i Solan ska de skämmas för.
det var väl bra kämpat, men det var liksom inte så. Det var inte frukten av något speciellt.
Nej. Har ni upptäckt några nya spelare den här säsongen utöver nämnde Batanero?
Robin Jansson får man väl slå ett slag för i AIK. Hur mycket det tar emot när han kommer från Oddevall då. Men det är en fantastisk saga. Det är roligt att allsvenskan kan bjuda på sådana. Han kommer liksom från ingenstans då. Och så rätt in i allsvenskan. Och han får göra det här guldmålet också på Guldfågeln Arena. Så det var ju coolt.
Mm. Max, har du något, namn att sticka in?
Nej, men det var väl inte den mest, omvälvande allsvenskan. Alltså bortsett från vissa strider så känns det inte som att det har varit. Man har inte sett det stora genombrottet någonstans annars, så där tycker jag inte.
Jag kan inte säga att det är risk för att missa någon nu. Det känns inte som att det är någon sån talang som har liksom. Det är mycket de här gamla rävarna som har levererat. Om man tittar liksom, Paulinho då, skytteligan, har varit alltså ganska länge. Vad har vi, backarna, Per Karlsson, Andreas Johansson. Nu kommer jag tappa en massa namn där som förmodligen måste nämnas. Men det är liksom, det är inga sådana jättehäftiga namn. Ado liksom är också en sån fundamental för Kristoffer Olsson. Okej, nu har inte varit i allsvenskan vansinnigt länge, men är ändå rutinerad på hög nivå. Så att det.
Pratar vi om unga spelare, så egentligen det som är väldigt aktuellt just nu tycker jag är det mest frapperande av svensk fotboll det här året, och det är Mattias Svanberg.
Mm.
Som ju då var på väg och spelade ganska mycket i Malmö FF. Det var ju inte så att han satt bänkar långa tider, men flyttar till Italien, blir ordinarie som det ser ut just nu i alla fall, i startelva,
ja, absolut.
I Bologna och A-landslagsspelare i sista minuten här. Det är väl den stora marschen 2018 egentligen.
Ja, det är häftigt. Det är synd att på ett sätt, det är väldigt roligt att det har gått framåt för honom, men det är lite synd att man inte fick se honom under Rössler. Känslan är att han hade kunnat absolut fylla en funktion i den här tremanna mittfältet. Där.
Och med tanke på att han också gav runt 50 miljoner kronor till Malmö FF, så är det är ju det som har verkligen satt avtryck 2018 skulle jag vilja säga.
Ja, man blir också lite så, även om man han är, att han liksom väldigt klart är i facket ung och lovande, så blir jag fortfarande lite överraskad att han inte är äldre.
Jag skulle precis säga, han är alltså tonåring, han är bara 19 år, han fyller inte 20 för nästa år.
Mm. Det är sant. Januari hör jag för mig att han är tidig.
Jag tror han är rätt tidig.
Men två andra spelare. Hossa Maesh vill jag slå ett slag för i Östersund. Gjort det väldigt bra. Blev väl allsvenskans assistkung till slut tror jag. Gjorde det väldigt bra i en klubb som haft superturbulent säsong. alltså började ju på toppen med att borta vinst mot Arsenal och åkte ut i och för sig, men med ordföranden och allt möjligt. Så han har gjort det bra. Och David Moberg Karlsson är förtjust i också.
Där vad gäller ordförande och styrelseturerna i Östersund så lär det väl bli en fortsättning här under vintern på något sätt. Ja. Det har ju liksom...
Jag summerar, det är att flytta upp sin egen son.
Efter den stormen som var så blev det bara...
Han med timeouten, han var inne i omklädningsrummet nere i Trelleborg, så jag.
Ja, för han har varit aktiv i sin timeout. Ja.
Vi får säkert anledning att återkomma till det, tänker jag. Nu ska vi, innan vi går vidare, ska vi bara gå igenom våra allsvenska tips. Det känns väldigt viktigt.
Det är nu ni kan gå och koka kaffe.
Ja. Mm. Nej, men om man tittar totalt sett så var vi ungefär lika dåliga som förra året, kan man säga. Jag har ju helt enkelt gjort så att jag har lagt på oss straffpoäng för varje placering vi har haft fel. På en god tredje plats kom Max Wiman med 40 poäng.
Jag vann i fjol.
Ja, det gjorde du. Det ska du ha.
Nej, men det gjorde jag, men för folk så är det ingen som bryr sig.
Det är viktigt för maten, tabellen.
Fredrik, god tvåa på...
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
38.
Vad var tvåa förra året?
Ja, det är din placering. Ja, och sen hade jag faktiskt 34.
Ja, det är stort. Får du gratulera.
Det är lite kluven här, för att jag var då totalt sett, jag hade bara ett enda lag på rätt placering och det var Sirius. Max, du hade två. Fredrik hade faktiskt fem lag på rätt placering.
Det borde man vinna på, tycker jag.
Det tycker jag också. Ja. Men de du hade på fel placering var väldigt...
Det är Sundsvall.
Många stor. Ja, Sundsvall hade vi ju alla. Där hade vi ju... Fredrik, du tippade dem på som att de skulle komma ner sist och Max och jag hade dem på kvalplats. Sen så kan man väl säga att vi generellt också underskattade såklart Norrköping. Och lite grann AIK, du hade AIK som fyra, Fredrik. Djurgården överskattade vi, eller framförallt ni två.
Vem hade vi som vinnare?
MFF.
Alla tre.
Ja, det kändes ju snudd på otänkbart med något annat. Ja, när serien började alltså. Östersund generellt låg lite för, tippade vi lite för högt också. Och Göteborg. Ja. Dalkurd trodde, hade ni lite för stor tilltro till, ja,
vilka,
också.
Vilka fem trodde jag egentligen? Det känns som att jag...
Alltså du hade, rätt placerad hade du Häcken, Örebro, Sirius, BP och Trelleborg. Så du har din styrka i nedre delen.
Det är där Ljungskile höll till med.
Ja, precis.
Vilka två hade jag rätt då?
Du hade rätt på Trelleborg och Kalmar.
Kalmar är rätt
starkt. Ja, det är starkt att spika den.
Kalmar är svårt tippare.
Nionde platsen där.
Jag kan ju säga att till mina vänner kommer jag säga att jag blir trea och Fredrik blir näst sist.
Ja, gör det. Ja, nu lägger vi denna mycket viktiga, detta viktiga protokollet sidan.
Kommer du lägga in den i textpuffen för podden?
Ja, jag vet inte. Vill ni det?
Ja, det är bra. Det är annars får vi bara massa dumma frågor. Mm.
Om Fredrik verkar lite disträ nu så är det för att han detaljstuderar.
Men det är alltid spännande sånt här, vad man trodde innan.
Men nu tänkte jag att vi skulle prata lite grann om det faktum att Marcus Rosenberg spelar i Malmö FF även 2019. Max, du skrev ju då när kontraktet var klart att det kändes lite grann som han hade gått och burit på detta och eventuellt varit lite tyngd av att inte ha lämnat något besked. Vad byggde du det på?
Nej, men det var egentligen tankar som har gått fram. Jag tycker att han i de senaste matcherna inte har haft, alltså allting är ju grader, man har inte haft riktigt samma energi i spelet. Lite mer, liksom, varit lite ofokuserad i vissa lägen och sådär. Sen har han ju ändå gjort sina mål och varit oerhört viktig. Men det var liksom små nyanser att det var någonting. Och jag förstår, jag tror att han stördes. Jag trodde kanske mer att det var att han hade svårt att bestämma sig. Men i själva verket tror jag att han har tyckt det var lite jobbigt det här att inte kunna säga. Alltså han är en person som inte tycker det är så kul att ljuga eller hålla inne med sanningen. Jag vet, vi har försökt följa honom lite grann under året. Under förra landslagsuppehållet så försökte jag prata med honom om att vi skulle göra någonting då. Och då sa han, liksom, han sköt fram det. Vi får ta det vid nästa uppehåll. Och då tror jag bara för att han ville liksom inte nästla in sig någonting ytterligare. Så det är väl den känslan.
Sen Ove Rössler kom hit så har han ju inte försuttit någon möjlighet att påpeka att Marcus Rosenberg inte borde lägga av.
Tror du? Jag har verkligen tagit det tillfället.
Tror du att det har, kan det ha påverkat?
Kanske inte just att Ove Rössler har sagt så i media. Jag tror inte Marcus Rosenberg faktiskt läser så mycket om vad som skrivs. Nu är nog för gammal för det liksom. Så vidare det handlar om paddelhallen.
Ja.
Men jag tror snarare att det är den fotbollen MFF spelar och vad de kan åstadkomma. Han är nog jäkligt nyfiken på nästa år när Rössler får en försäsong och liksom implementerar sina idéer på ett annat sätt. Liksom. Ska ju inte glömma det att sen Rössler tog över så har det ju gått i ett. De har ju knappt haft någon chans att faktiskt träna på saker och ting. Det handlar ju mest om att komma in, se vad som behövs göra, skapa en god känsla, få spelarna att växa och självförtroende och ja, men liksom testa lite små idéer här och var. Medan man tänker då, ja, men det har varit några landslagsuppehåll där och men då är ju ganska många borta så att det har inte funnits så mycket tid för MFF för att faktiskt träna tillsammans.
Jag tror det finns tre olika saker som kanske har påverkat det här. Dels tror jag att Marcus erfarenhet från Tyskland har hjälpt till, alltså att Ove Rössler har kommit med lite samma ledarstil. Jag tror att han gillar kravbilden, alltså Rosenberg trivdes väldigt bra under Hareide. Jag säger inte att han inte trivdes under framförallt Magnus Persson, det gjorde han säkert på sitt sätt, för då hade han en bra dialog, men det är någonting i själva spel sättet att vad ska man säga, både träna och vara på något sätt som har påverkat honom. Sen känns det också som att Rössler har haft en bättre förmåga det här med att rotera eller att när man ska spara Rosenberg. Det var ju någon grej i våras, kommer ni ihåg när Rosenberg plötsligt skulle spela borta mot Östersund när alla trodde han skulle vila. Och, alltså jag tror inte det blev inte riktigt den logiska rytmen som de har hittat nu. Och den tredje saken tror jag då är att i och med att rytmen har varit bra, han är ju fysiskt bättre trim än han har varit på ett par år. Och det har nog också hjälpt honom i att det är svårt att sluta. Och kanske också en anledning till att han inte ville ge beskedet för tidigt. För skulle han ha åkt på en meniskskada eller ett brustet lår så tror jag inte han hade kört ett år till. Men...
Nej, han har ju varit väldigt skadefri.
Ja, i princip helt.
Mm.
Om man vänder på frågeställningen då. Hur viktigt var det här beskedet för Ove Rössler?
Nej, det känns ju inte, känslan är att MFF inte är riktigt, riktigt redo för livet utan Marcus Rosenberg igen. Så att det har blivit svårt för honom att dra igång det här lagbygget utan en stjärnanfallare. Det låter ju konstigt att säga när man har Antonsson, Strandberg
Molins på väg
liksom. Men det är Marcus Rosenberg, det går inte riktigt att jämföra de andra med honom. Så att det hade blivit en uppförsbacke, nu kan han någonstans fasa ut kaptenen på något sätt. Alltså de får ju försöka hitta någon formel för det. För att det har ju skjutits upp nu två säsonger. Någon gång måste man ju rycka det där bandaget.
Och jag undrar om inte det här också handlar lite grann om, alltså det här att vi har varit inne på båda två, att varken han är färdig med MFF och MFF är inte färdiga med honom och stan är inte färdig med honom. Att det delvis handlar om den här tränarcirkusen faktiskt. Alltså att du har inte fått kontinuitet och stabilitet på ledarnivå. Och då blir kanske den ledande spelaren ännu viktigare.
Mm. Ja, framförallt i de stora matcherna han visar liksom det är någon slags bröstet ut mentalitet som försvinner med utan honom. Det är svårt att sätta fingret riktigt på det liksom.
Men man kan ju ta bara sista matchen mot Elfsborg där jag tycker återigen att det var lite sådär lite ofokuserat då. Men det är lik förbaskat han som står där och styr in målet som satt sig avgör och han blir fullständigt tokglad som om han var 20 år gammal. Mm. Det säger också en del om hur viktigt det här är för honom fortfarande.
Ja, när man tittar man rent de fysiska aspekterna av Marcus Rosenberg, så finns det ju andra spelare som är ungefär lika snabba, ungefär lika starka. Men det är någonting, det finns andra ingredienser där som de andra inte har. Liksom. Och Daniel Andersson har ju pratat om det tidigare, att ska man ersätta Marcus Rosenberg, kan man inte ersätta honom rakt av, utan då måste man ju ersätta honom med lite, någon bit här och någon bit där, och liksom lägga ihop andra spelares egenskaper till Marcus Rosenberg på något sätt. Och nu då så har ju MFF en väldigt bra kontraktsituation. Det kommer inte vara någon större rullians denna vintern, så som det var förra vintern, det var lite hela havet stormade. Då har man ju kanske chansen att skapa den typen av lagkänsla som gör att en övergång bort från Marcus Rosenberg blir lätt. Den hade ju varit väldigt jobbig förra vintern om Marcus Rosenberg också skulle sluta att spela. Ihop med Berget, Tinnerholm, Rakip, Eikrem, ja, alla de som försvann, AC och så vidare. Det hade ju varit mycket, mycket svårt.
Sen om vi bara ska tangera just det här med kontraktsituationen, så att det kommer ju säkert att vara någon spelare som försvinner och det kommer att komma in någon ny. Sådant som Carlos Strandberg kan ju mycket väl få något erbjudande. Jag tror att han gärna vill ut igen i så fall. Men MFF har ju en helt annan, i och med att man säkrade Europaplatsen till nästa år, så har man ju ett helt annat utgångsläge både mot spelarna som finns i klubben och spelarna som är på väg in. Man vet liksom att det finns den här extra moroten nästa sommar. Och jag tror att den är viktigare än vad många tror, just i den aspekten att få hit spelare. Det är ändå den dimensionen som är någonting extra. Det är inte bara att vinna allsvenskan, utan det finns något mer.
Ja, det känns ju lite grann som att, nu återknyter det till det vi pratade om innan, men just att använda Europaspel som en morot är ju ändå någonting som MFF har byggt upp som trovärdigt. För många andra svenska klubbar så känns det, man ser spelet under sommaren och sen så ser man inte fortsättningen riktigt.
Nej, det finns inte.
Och då blir det ju lite mer av ett, inte ett bekymmer, men nästan en belastning, så att man får lite extra matcher.
Men det är intressant, jag tänkte på det, att det liksom har blivit normaliserat på något sätt under bara de senaste säsongerna. Jag kommer ihåg att när MFF klarade den platsen, nu minns jag inte riktigt när det var, men de missade någon Europaplats där, det kan ha varit 11 eller 12 eller något sånt där. Ja, något sånt i alla fall. Så då reflekterar man inte så mycket över det. Och först vet jag, det var synd att missa Europa, men sen så gjorde inte det så mycket. Men sen efter Champions League, när det hände, så blev det liksom väldigt snabbt en grej av Europaspelet. Det här är en naturlig företeelse i Malmö på sommaren, att det här ska ske och det ska finnas en väldigt god chans att ta sig in i Europaspelet. Det finns en tydlig besvikelse över det. Det är inte så att man är besviken på matchkvällen liksom, utan det hänger kvar i flera månader efteråt för det skulle bli missat liksom. Jag menar, den här missen nere i Varda liksom. Alltså, vilken annan allsvensk förening hade man ju släppt den ganska fort, men alltså, vi kan ju fortfarande sitta här och tjata om den matchen. Och
du gör det just nu.
Ja, men precis.
Ja, men det är ju som att
det lever kvar, så det blir liksom någon slags trauma, medan andra går vidare mycket snabbare från en sån sak.
Men jag tror att både det du säger...
Effektorn, säger jag bara.
Just det. Men både det du säger där och det faktum att MFF sen vann allsvenskan flera gånger, tror jag gjorde att törsten och hungern efter något mer växte, så att säga. Sen tror jag, bara för att knyta ihop vad det här med, nu ska ju Malmö FF möta Lunds BK här, och det gäller ju att klara av det hindret naturligtvis. Det blir ju en viktig match i sig själv, men det är ju också en, tror jag, någonting som kan göra att, vad ska man säga, att lockas till en stor trupp, att alla som kommer hit vet att Malmö har ju ambitionen att försöka vara liksom och spela cup hela våren också, vilket innebär att det blir mycket matcher. Det är ändå 3-6 matcher ytterligare utöver allsvenskt spel. Så att det motiverar nog en större trupp, just de här, att man har mycket match även nästa år.
Och sen har ju Europaspelet skruvats upp ytterligare också av att MFF faktiskt har individuella poäng nu som är att räkna med. Det skrev ju du väldigt intressant om här inför sista omgången, att det finns en poäng i att gå till Europa tack vare poängen. Liksom. Ja,
absolut. De kommer ju vara sidade i Europa League kvalomgång 1, 2 och 3.
Mm.
Och det räcker kanske inte riktigt ändå, men skulle de slå både Genk och Besiktas eller Schenk och Besiktas här, så snuddar de på att även i den sista rundan att bli sidat.
Tyckte att UEFA-ranken twittrade här idag om att AIK går in i omgång 1 i Champions League, första omgången osidat då.
Just det, för de har så dåliga poäng med sig.
Ja, och att IFK Norrköping troligen går in i ettan sidade eller tvåan osidade då.
Ja, det, ja, men det säger rätt mycket. Mm. Det, och därför var det ju extra viktigt för Malmö att lyckas just att ta sig vidare till nästa år, eftersom man har kvar Champions League-poängen från första året.
Nu när vi har glidit över på Europaspåret så ska vi ju också då såklart passa på och prata om det som det Europaspel som pågår. Det blev ju 1-1 även i den andra matchen mellan Malmö FF och Sarpsborg. Och då är ju frågan vad det finns att säga om insatsen i hemmamatchen. Resultatmässigt skilde den sig ju inte på något sätt från bortamatchen, men i spelet fanns det skillnader. Hur skulle ni liksom vilja betygsätta den här insatsen från MFF?
Alltså, det var ju bättre än uppe i Norge. Det kan vi väl enas om. Framförallt så var det ju 35 minuter som var bra i första halvlek. Men sen så fanns det ju tendenser igen. Det sättet Sarpsborg kommer tillbaka på i andra halvlek, och där Malmö ska vara väldigt glada att man får den här kvitteringen så snabbt. För jag tror att hade det gått 5 minuter till så hade de inte fått någon kvittering. Det är ju någonting med den här typen av lag som inte passar Malmö FF. Man klarade Midtjylland, men med viss möda. Det var lite samma typ. Vardar var ju samma typ av lag. Vidi, lite samma typ av lag. Som man inte alls liksom egentligen var i närheten av att kunna spela bort. Så att det kan ju vara så att det blir att Malmö passar bättre mot bättre lag. Det låter konstigt, men...
Ja, men precis. Men det är något som är lite oroväckande för MFFs del, att man blir så sårbart av lag som spelar så som man kanske själv vill spela lite grann, i alla fall i pressspelet. Men när MFF var uppe och mötte Östersund så blev man ju liksom sönderpressad i början och låg under med 2-0 där uppe. Och liksom Sarpsborg är lite samma, när de sätter ju rätt hård press på en, då är MFF svårt. Det finns en period där på en halvtimme när man spelar sig ur pressen på ett bra sätt, och då skapar man ju ruggigt tryck mot Sarpsborg. Det kanske man borde man avgjort matchen där då. Men det är väl liksom lite det att MFF har lite svårt att spela sig ur de situationerna där. Vet inte. Sen tycker jag också det är väl att man inte riktigt ger sig förutsättningar i och med att man har en så pass dålig plan. Jag tror att MFF hade mycket väl kunnat vinna på en bättre plan. Jag tror att det går ner på sådana detaljnivå. Man kan inte skylla någonting på det, men det är ändå, det handlar ju rätt mycket om att inte slarva med några detaljer i sådana här matcher, och det är anmärkningsvärt att planen faktiskt inte kan vara bättre.
Nej, det är tråkigt att behöva prata om det, men det är ju ett fiasko det som MFF har haft med nya stadion, med de två planer det har varit. Man kan inte kalla det någonting annat. Förra hösten kunde man skylla på att det regnade. Det kan man inte skylla på i år.
Det har ju varit oerhört så. Brittiskt klimat, perfekt för att ha en sån riktig Old Trafford-matta.
Liksom. Det var ju säkert så att de hade gynnats av om den hade varit bättre nu. Omvänt så är det plötsligt så här att mot Schenk passade förmodligen Malmö bra, att den är mer lik en åker än en fotbollsplan. Eftersom de är en verkligen beroende av, jag vet att jag skrev information där nere, att det är nästan förbud, känns det, som att spela bollen över brösthöjd för dem. Alltså de ska ju spela mycket på längs marken, så de kan ju få bekymmer med det rent så. Men det är ju, tänk om Malmö går vidare, vad ska de göra i vinter då?
Nej, det är ju svårt. Det räcker ju inte med de här, vad som är, infravärmen. Nej. Det duger nog inte. Nej. Enbart den.
De är mycket nära att de måste fatta ett beslut om att lägga om planen, så är det ju.
Och sy in plasten direkt. Men det är, så som det ligger nu.
Men det kommer ju vara en, känslan är ju någonstans ändå efter de här två kryssen. Kanske inte så mycket krysset där uppe som krysset på hemmaplan. Att, ja, men för det var en bra lottning. Och de första gruppomgångarna har ändå andra resultat verkligen gått MFFs väg. Och det kommer ju ändå kännas så när man blickar tillbaka på den här gruppen. Har jag en känsla av i alla fall att de fick inte missa den här hemmamatchen. Det skulle vara 3 poäng liksom. Det är 2 poäng i ett dubbelmöte mot Sarpsborg. om man inte tar det så blir det svårt att gå vidare från gruppen.
Nej, realisten i sig ju att Malmö inte tar fler poäng nu kanske egentligen, om man ska vara riktigt ärlig. Det är ju det som också kommer att straffa lite grann, det är ju att visst du har en match mot Lunds BK i kuppen, men du tappar ju tempo eftersom allsvenskan är slut och de andra lagen fortsätter att spela på i sina seriespel.
MFF kommer få nya chanser i Europa League, det är jag helt övertygad om, men kommer de få en sån här grupp igen?
Nej, det
ska mycket till alltså.
Sen är det däremot intressant när man tittar på de andra lagen, för det, någonting har ju hänt med Schenk, de är inte som de var i början av säsongen. Nej. De spelade 0-0 om jag minns rätt nu mot Klubb Brygge förra omgången hemmaplan, och det var ju en toppmatch, och Brygge vann i Monaco sen i Champions League med 4-0, så att de ska man inte skoja bort. Men sen så är de ju väldigt nära att tappa mot Besiktas, och nu i helgen så spelar de alltså oavgjort mot nästjumbon i ligan, så det är ju lite grus i maskineriet där också.
Och Besiktas har det fortsatt,
ja, de förlorade kämpigt också mot ett bottenlag och har ju då petat bort Karius, målvakt Karius, så att han inte ens var med bland tre målvakter i truppen nu senast.
Nej, det kan man göra ordentligt om man ska göra.
Men om vi ska liksom, det är väl för tidigt kanske att börja spekulera framåt nu, men Malmös lilla möjlighet är väl naturligtvis att vinna mot Schenk hemma samtidigt som Sarpsborg hittar på någonting mot Besiktas, så att Besiktas är helt bortspelat inför sista omgången, för då tror jag till och med att ett turkiskt lag på hemmaplan kan vara resonabelt kanske.
Ja, drömmen för MFF är väl nordiska vinster här i nästa omgång.
Ja, det är...
Och sen så kan MFF liksom åka ner till Istanbul och ställa ut skorna på planen och sätta på tvn i omklädningsrummet från Belgien egentligen och hoppas på att det blir oavgjort eller hemma seger där. För då är väl saken klar. Om jag räknar snabbt i huvudet, förutsatt att då att MFF slår Schenk här i nästa omgång.
Ja, det räcker ju inte. Det får inte bli, Sarpsborg får inte ta poäng.
De har ju samma poäng nu.
De har ju samma poäng som Malmö. Mm.
Ja, man behöver inte ställa ut skorna om det. Gå för kryss.
Men det är lurigt. Det är också någonting. Ja, alltså det kommer ju handla lite om målskillnad, eller mycket om målskillnad. Så att vinner Malmö med 2-0 och Sarpsborg skulle vinna med 1-0, ja, då har Malmö skaffat lite övertag. Mm. Men det som var olyckligt i Malmö var att det inte blev 0-0. För då hade man ju varit före på bortamål om de kommer upp samma poäng.
Hur många poäng tror ni det kommer att krävas för att gå vidare?
Ja, förmodligen 9.
Mm. Så 4 till.
Mm. Men det kan räcka med 8.
Ja. Ja, precis. Det, alltså, just nu handlar det så mycket om, ja, det kan räcka med 3, men 3 poäng ska ju komma mot rätt lag. Så att, eller det, så att, jag skulle nog kunna tippa att en vinst till bör räcka för MFF.
Det som kan bli jobbigt, det är...
Fast kommer den mot Besiktas så kanske den inte räcker. Alltså, det är så...
Ja. Nej, det kan hända mycket där fortfarande, men det som är också... även om Sarpsborg ligger närmare i poäng, eller ligger på samma poäng just nu, så tror jag att det är ändå bättre att de vinner matchen, för att om Malmö slår Schenk men Besiktas vinner i Sarpsborg, då har ju Besiktas allt att spela för i sista omgången. Mm. Och det är ju inget bra utgångsläge naturligtvis.
Vill ni sätta procentuella siffror på det? På Malmö FFs möjligheter att ta sig vidare?
15%.
15%.
Jag tänkte säga 20, men det ligger ju där någonstans om man ska vara realist. De är större i Svenska Cupen.
Ja. Med all respekt. Att gå vidare. Att gå vidare till spel nästa år.
Men det blir väldigt intressant om man ska prata.
De är nere på promillenivå.
Vi ska ju nämna ändå att det är den första matchen, den 22, och sen är det Schenk den 29. Men i min värld så blir det, om jag var Ove Rössler, så hade jag förmodligen spelat bästa möjliga lag mot Lunds BK. Eftersom det är ett lag som har vilat sig ett par veckor och måste komma upp i tempo igen. Så att det finns ju, det vore ju dumt att prata rotation och vila spelare i den matchen, kan jag tycka.
Ja, och det är väl någonstans därför vi får se Carlos Strandberg som tredje inhoppare istället för Guillermo Molins i den allsvenska avslutningen. Fixa inte få se fel tempus där. Just på grund av att Carlos Strandberg kan göra avtryck i Europa League på ett annat sätt än vad Guillermo Molins kan göra, är ju tanken. Han är närmare en startelva där och ett närmare ett inhopp i Europa League, och det handlar ju om det liksom, trots att det bara är några minuter kvar av matchen. Rätt spelare ska vara få matcherna.
Ja, och det är väl någonstans Röster, det är ju säkert att det finns någon sorts hierarkitänk i det här. Jag skulle ju tro, om vi leker med tanken att Malmö leder med 2-0 mot Lunds BK när det är en kvart kvar, då får väl Gishes en kvart där istället kanske.
Mm.
Det var inte helt omöjligt.
Nej, precis. Det finns, Ove Rössler har inga känslomässiga kopplingar till Guillermo Molins heller. Så som Nej. Kanske andra har haft det tidigare. Eller, så att det är ju...
Men jag tror att han har en medvetenhet, han har en stor medvetenhet om hans betydelse för supportrarna. Så att jag tror det var därför han satte honom på bänken nu åtminstone. Liksom att han skulle komma närmare.
Och för Molins egen skull, får man förmoda.
Precis, Nej, men alltså, det är ju ett spel där för, alltså, för allihop.
Så är det.
Innan vi avslutar ska vi bara ta några ord om fotbollsskalan också, tänkte jag. Ordet är fritt.
Jag såg faktiskt inte en minut.
Inte jag heller.
Jag har sett lite tal i efterhand. Men,
Nej, jag är färdig med de tillställningarna. Alltså.
Ja.
Nej, jag har precis lite tal om man sätter kapp.
Jag var ju där, men jag tycker fortfarande att de har i grunden ett värde, men att man kanske skulle bygga om och låta fotbollen ta en större plats där. Så är det väl. Sen var det var ju stora skånska framgångar. Många spelare som har varit här och även domare. Ska vi inte glömma bort. Frapperande är ju det.
Och fotbollsspelare va?
Ja, till och med det.
Mm. Legic heter han va? Som...
Christian.
Mm.
Mm. Stämmer. Mm. Så det var ju många där och det... Ja, jag tycker det har sin plats. Sen är det ju frapperande och det går ju inte att undvika så här igen. På skillnaden hur man förbereder sig och hur man tänker till när man vinner väldigt fina priser. Och att, ursäkta att jag säger det, men att herrspelare har så förbaskat svårt att liksom bara kunna ge ett litet erkännande att vi står bakom eller vi jobbar för något gemensamt som vi ska göra bättre. Men det finns något sorts inbyggt DNA mot att göra det och jag kan inte förstå det riktigt.
Jag tror att attacktalen blir som de blir från den här spelaren. Det är ju produkter av sin tid. Liksom. De är stöpta i en fotbollsmall. De har inga andra intressen än... Liksom, ja, ska inte jag sitta här och klaga på det. Men det är liksom...
Jo.
Nej, men man får ju göra precis som man vill. Man måste ju inte säga någonting. Och man ska inte begära av en fotbollsspelare att han ska ta en politisk ställning eller något sånt. Det måste man inte göra. Det finns... sakkunniga som kan göra det istället. Men däremot så uppskattar man ju när någon gör det och liksom vågar liksom visa känslor överlag. De är ju nästan helt de är liksom radiostyrda nästan.
Ja, nu tyvärr läser jag bara flashar som kommer precis här nu, men nu, tydligen så liksom Andreas Granqvist som landslagets kapten går ut idag och kritiserar vad Nilla Fischer sa och kritiserar förbundet för att de får ta skit. Alltså det, istället för att komma vidare själv så står man bara och stampar på 1980.
Ja, man kan ju vända på det resonemanget. Alltså, man behöver inte säga något om man inte vill. Men man kan också låta andra säga det de vill.
Ja. Nej, men jag pendlar där. Liksom, en del av mig vill att... Liksom... Att folk ska gå upp och liksom verkligen ta ställning. Sen blir en gala olidlig om folk ska liksom ta tillfället i akt och säga några välvalda. Alltså, jag läste någon sån här, Göran Hägg var det som nu inte finns längre, som har skrivit någon retorikbok, att det är ett retoriskt dåligt att använda ett tacktalstillfälle till att klaga på någonting. Inte för att det är fel i sak att ta upp en orättvisa, men det förväntas att man ska vara tacksam när man tar emot. Och, så att det kan slå fel. Det kan vara på sin plats emellanåt, som i Nilla Fischers fall. Men om alla ska göra det så blir det liksom olidligt på något sätt.
Nej, men det är ju numera, man ska komma ihåg, det är ju faktiskt bara två tacktal på galan numera. Det andra är ju intervjuer.
Just det.
Så att det är ju egentligen bara guldbollsvinnaren och diamantbollsvinnaren.
Mm.
Och jag, lite grann måste jag säga emot han... Gunder Hegel, jag säga.
Göran
Hegel heter han. För man har ju sett i de stora sammanhangen, om vi tar ut i vida världen, Oscarsgala och så vidare, där det har faktiskt satts avtryck nu.
Mm.
Och det är klart att det kan ju vara skilda frågor, men jag känner mest att det hade varit ganska lätt att visa en lite större enighet utåt från, eller en större vilja från den manliga sidan att komma vidare.
Ja, den generella uppbackningen från herrlandslaget är ju so-so liksom. Och det finns ju några som kan ta ton. Kim Källström har gjort det tidigare, Albin Ekdal har ju gjort det också. Ja. Och sådär. Men de är, jag vet inte, men det är en sida som inte uppmuntras hos framförallt manliga fotbollsspelare idag. Om man tittar på hur klubbarna agerar generellt. Spelarna ska inte säga något kontroversiellt.
Nej.
Om klubben vill göra det, ta ställning på något sätt, så gör man det officiellt via sina egna sociala mediekanaler. Eller vad det kan vara. det är liksom, vi går allt mer mot det hållet.
Sen var ju alltså det befriande igår kväll, apropå kommentarer, det var ju när Grunden Boys var uppe och fick Zlatans och fotbollförbundet och en biltillverkares pris. När de fick chansen att ställa frågor till Zlatan, och de två frågorna var: när ska du skaffa dig ett riktigt jobb? Och om inte annat så kan du förbli materialare hos oss. Det sa någonting liksom, att ta ner saker och ting på jorden och på något sätt knyta ihop att idrott är ju, det är väldigt mycket gemensamt. Alltså även om de såg upp väldigt mycket till Zlatan när han stod där, så var han liksom en vanlig kille som lirar boll.
Ja, och jag tycker att Zlatan ska ta tillfället i akt och faktiskt vara materialare för Grunden Boys i någon match.
Det hade varit
lite vattenflaskor och sådär. Kan jag också tipsa om, det är verkligen, verkligen väl värt att gå in och läsa Grunden Boys. Jag tror att de har en tidning som kommer ut en gång i månaden. Och där intervjuar de olika sportprofiler. Och det är de alltid de bästa intervjuerna. Där kommer frågor som man inte riktigt har räknat med. Och spelarna öppnar faktiskt upp sig på ett helt annat sätt än vad de brukar göra. Det finns några sådana som är fantastiska. Det finns en intervju med Sven-Göran Eriksson som är helt otrolig. De har en hemsida och jag tror man kan hitta magasinet där. Alltså man får läsa i pdf-format. Det är lite old school. Så. Men det är väl värt att göra. Det kan jag tipsa om.
Ska vi knyta upp det sista där också, så tyckte jag det var skönt för Lotta Schelin att få knyta ihop sin karriär med en bra hyllning där. Och då på andra hållet så kan det vara lite överraskande att Andreas Isaksson inte uppmärksammades alls faktiskt. Som ändå är en av svensk landslagsfotbolls riktigt stora genom åren.
Mm. Ja, men det var skönt att en tjej fick skina istället och att en man glömdes bort.
Precis, det var på något sätt var det någon sorts lite logik, eller inte logik, men det var någon symbolik snarare i det också.
Ja.
Han kanske fick en cykel.
Kan det var så. Piggt också av fotbollskanalen är väl som delar ut priset, va? Ja. I samarbete med någon. Att faktiskt ge det till någon som inte hade ena foten i graven.
Nej.
Så att säga. Någon som har vett att uppskatta, höll jag på att säga. Nej, men det var liksom, man måste inte vara gammal för att få ett hederspris. Det tyckte jag var piggt.
Så var det med det. Jag tänker att vi återkommer här i någon sorts anslutning till nästa Europa League-match.
Låter vettigt.
Exakt datum får vi låta vila så länge.
Ja, för det lär väl inte bli någon sån superstorm den här vintern som vi måste liksom akut podda i. Det har ju annars varit några sådana hela omvälvningar.
Vi får se. I så fall är vi redo.
Ja, det är vi väl.
Det här har varit avsnitt nummer 167 av MFF-podden. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har haft sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Och ansvarig utgivare är Pia Rehnqvist. Tack för oss. Hej hej!
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.